God kväll. Nu är det dags för mer än ord. Och med mig har jag Lukas Lindgren.
Hej, hej.
Och Martin Saxin.
Tjena, tjena.
Och det första jag gjorde var att jag tittade på bilden som finns på Nordfront. Då ser jag en bild på dig, Lukas. Du är fokus. Och så ler du. Så tänker jag, är det här en bild från gårdagen då?
Ja, jag såg den först nu här. Ja, men det kan jag säga att det är. Det är när vi var på förintelseföreläsning. Vi mixade upp det lite, kan man säga då. Så tittade vi lite vad de hade att säga. Ja, det var intressant.
Var det runkmaskiner och tvål som de pratade om just när den här bilden togs?
Nej.
Så var så glad.
De sa faktiskt rätt mycket roliga saker så, men de var väldigt ospecifika. Det var ingenting specifikt. Jag tror det mest specifika de sa var typ giftgas. Men det handlade inte om... För när vi snackar förintelsen, då blir det ju ofta specifika tekniska grejer och omständigheter. Men den här föreläsningen var i princip bara känslor. Hur synd det var, hur jobbigt de har haft det. Och jobbigt de kommer ha det och allt det haft och så. Så det var egentligen ett känslomässigt perspektiv.
Och du skrattar, för det är det jag säger. Du ler ja, på den här bilden.
Alltså... Jag kan inte riktigt härleda till vad jag skrattade till just där, men det var en massa grejer som var roliga. Så jag vet faktiskt inte varför, men vi skrattade en hel del faktiskt, och det blev de väl inte jätteglada över. Eller då.
Nej, för sådana vibbar till ett Seinfeld-avsnitt när Jerry inte bryr sig om Schindler's List. Utan...
Ja, men det var lite som i skolan typ. Vi försökte ju vi försökte dryga oss så mycket vi kunde med två dialogsnutar som stod och stirrade på oss. Det var ju med nöd och näppe att vi blev insläppta, så vi tänkte vi ska försöka bete oss i alla fall. Och vi lyckades hyfsat.
Men man undrar ju lite liksom, vad går andra människor dit för liksom, för att så här, få bli nedtryckta och deppiga liksom, och alltså vad är det för upplevelser de är ute efter?
Det var ett deppigt sällskap, kan vi säga. När jag satt där så tänkte jag lite så, vad är det för medelålder här egentligen? Och alltså minst 65. Det var en i publiken som var under 30. Det var en ung kille som såg ut att vara där med sin morsa. Och han gick ut efter halva tiden. Och kom aldrig tillbaka. Så det var ett deppigt sällskap. Folk sov, det kan ju Max det vet ju han. Han var ju lite fotograf där. Så vi har en massa bilder på sovande gamla människor som inte orkar hålla ögonen öppna. Så det var ingen hög energi alls. Så det var väl vi som stod för ungdomlighet.
Men hur förklarar de som håller arrangemanget syftet? Liksom? Är det så här typ att ja, nu ska vi så här prata om det här så att ni inte gör om det, eller så att ni inte...
Alltså syftet skulle jag säga i första hand är nog pengar, för om man kollar, för det första är det Forum för levande historia, de får skattepengar, de arrangerar det där. Sen var det ABF, det var frivilliga organisationer, kommunen och så. Så jag tror att de helt enkelt bara pumpat in massa pengar, hittat ett antal enstaka personer som är hyfsat intresserade, och sen har de bara kört. Och sen de gamlingarna som fortfarande tror på förintelsen, vilket inte många ungdomar gör längre känns det som, de kommer dit och sitter och såsar lite. Så det var i princip det. Så engagemanget, det var ju inte ett folkligt engagemang. Vi var ju på stan före och det var ju fullt med folk på stan. Men där så var det typ 30, 50, 65-åringar, 70-åringar typ. Så, ja.
Mm, men man kan ju somna, alltså är man så gammal som de är, som du sa. Så kan man uppstå en ofrivillig sömn efter att ha ätit en korv.
Jo, men så här, och jag tror jag skrev lite i det artikeln som kommer komma upp också, att så här, eftersom medelåldern är rätt hög så är det ju lätt att man somnar. Men den första delen var faktiskt väldigt ointressant. De drog en historia om typ tre judiska kvinnor som flydde på vita bussarna, kom till Karlstad och sen dog de om tyfus typ andra dagen där. Så det hände liksom inte så mycket.
Vänta lite, betyder inte det typ att det var obra att de inte blev gasade, för gas var väl avlusning?
Ja, nej, men exakt. Och de dog i tyfus, och då tänkte man så här, det kanske var fler som dog i tyfus också. Det kanske var rätt vanligt, för de blev ju inte gasade utan de blev utsatta för tyfus.
Och,
det är något mönster.
En av de där som hade överlevt så att säga och kom till Sverige men sen dog på grund av tyfus. Det var ju en som hade varit i ett dödsläger i 6 år.
Just det.
Så. 6 år hade
det var, försökt. Det var ett sånt där dödsläger som buggade liksom. Där gasen hela tiden så här inte funkar. Och
ja, precis.
Dörrarna var i plast och trä. Och...
Mm, eller så var personen Capo.
Vad sa du, Capo?
Ja.
En sån där medhjälpare.
Ja, precis.
Sån som bar ut de andra och trängde in dem.
Det är en hel del Capos som fick sätta livet till efter kriget. Och de har ju säkerligen blivit uppsatta som dödare av tyskarna.
Tror du det? För annars har jag hört att de liksom är väldigt, att så här, man sopar det väldigt mycket under mattan. Typ att judarna så här, ursäktar med att ja, de gjorde bara det de behövde. Liksom.
Nej. Alltså, men det, alltså det här liksom ändrats här över tid. Jag vet om jag har läst historier om Capos. Alltså så fort lägervakterna stack så tog fångarna dem och bara slog ihjäl dem. Alltså så ingen nål alls. Sen vet jag till exempel han som, den juden som har i princip skapat den här Mengele-myten där Mengele skulle ha gjort alla de här experimenten på barnen och sånt. Han fick ju en enorm kritik för att han ansågs vara delaktig i detta av de andra judarna. Så han blev inte upplyft som ett offer inom, vad heter det, den judiska gruppen då vid tillfället. Och, men det är lite mer nu senare där han kanske får den här offerstatsen. Men han fick inte det nödvändigtvis då. Och men lite sådana saker har faktiskt ändrat sig för vissa av de här religiösa högergrupperna i Israel, de bara sa nej, vi ska inte ha några pengar från tyskarna. Det är blodspengar. Det är inte en chans att vi ska ha pengar från dem. Sen så kom ordförande för judiska världskongressen och sionistiska världsfederationen och bara tänkte att vi ska ha pengar från tyskarna. Och då fick han utstå mordhot och sånt för det. Men sen så började alla se hur mycket pengar de fick. Så ändrade de liksom, så alla ändrade sig då. Även de här som var extremt mycket emot det.
Och, de försökte i alla fall. Men det gick inte så bra.
när pengarna flödade in så var det ingen som...
Liksom, men alltså klagade. Det kan man faktiskt ge dem. Så jäkla mycket pengar som Tyskland och Europa givit. Då fallerar nog de flesta. Principer kan man ju ha, men de enorma pengarna, alltså de pengarna är byggt upp hela landet och överleva pensioner, allt sånt där, det är så extremt stora summor, så det blir ju skrattretande.
Ja, precis, helt klart. Alltså han är ordförande då som jag pratade om, han berättade att Tyskland i början av Israels existens så hade byggt upp halva Israel, infrastruktur, tåg, el, allt.
Det skrevs ut på flygbladen vi delade ut också. Mm. De här specialerna, att det har ju lett till uppbyggandet av Israel helt enkelt. Och allt vad Israel är nu då. Så de pengarna har ju lett till alla döda palestinska barn. Det var lite kul med den här föreläsningen. Det var ju som två delar. Första delen var om lite judiska livsöden av en svensk tjej som hölls. Och sen så var det en präst i andra delen som pratade lite om antisemitism. Och den här första delen då, vad heter, det var lite kul. För det var en svensk tjej, hon heter typ Erika Berggren tror jag. Om jag inte minns fel, Erika hette hon i alla fall. Svensk tjej, kanske mellan 20 och 30 då. Och hon hade varit till Auschwitz då. Och då sa hon då i början att hon hade varit på en värdegrundsresa. Det skrattade vi lite åt i alla fall. Så det kan vara där bilden från ett tagen. Men det är en grej jag kommer ihåg så var ironisk, lite rolig och så. Och då sa Öberg bara, så sa han det att ja, hon kanske skulle åkt på en värdegrundsresa till Gaza också. Som får se andra sidan där. Alla söndersprängda små palestinska spädbarn.
Det jag skulle inte vara mig om hon är SSU-a. Jag tror de är mycket sussar och sånt i de här.
Det var ju ABF som anmodna, så det är, ja. Det är nog inte helt långt ifrån. Jag vet inte riktigt vart hon ligger till, men det är nog inte långsökt.
En annan som åkte på en värdegrundsresa nyligen var Elon Musk. Han fick också åka på en värdegrundsresa.
Per Öberg hade rätt hela tiden.
Ja, alltså fy fan, tragiskt. Max var ju lite mer optimistisk och jag har ju också varit lite fram och tillbaka kring Musk där, men,
nej, men jag är han har ju
verkligen
och
vikt sig totalt.
Jag är redo att börja QAnon-copa att det här det är ett mästerplan. Det är bara spel.
Ja, precis. Han bara spelar nu och de här att folk vet att försvinner från Twitter och sånt bara för att de ifrågasätter Förintelsen till exempel.
Men alltså, grejen är att det inte helt, alltså helt halmstrån bara att hålla på QAnon-copa så att säga. Typ i någon intervju, det var väl med Ben Shapiro också, så satt de och snackade om Förintelsen och sådär. Och man ser ju hur han vrider sig, alltså bokstavligt talat vrider sig i stolen för att han har som, det är så obekvämt och det är så stelt liksom. Och bara att man känner så liksom, att det här är, fan ska sitta här och prata om det här liksom. Man har så här ofrivilliga liksom nackrörelser. Det visar på grejer.
Nu är det QAnon-crop på hög nivå.
Ja.
Tolka kroppsspråk och det är sånt som man gjorde med Kreml-tolkningar för under kalla kriget.
Mm, precis.
Krusjtjov, ja,
alltså liksom det kan ju vara så här, det kan ju vara sant att han är äcklad av att behöva kräla i stoftet och så. Men han gör ju det och jag tror inte att han har någon sån här mästerplan med det, utan det är väl snarare då att han är så här utpressad och kuvad.
Ja, men precis. Och frågan är ju då egentligen om han är då utpressad och kuvad och egentligen verkligen ogillar situationen och hatar de där. Eller ifall han typ finner sig i det och tycker att det är schysst.
Om man ska ta honom på ordet så är han ju, vad var det, så här typ andlig jude eller att han aspirerande jude.
Ja.
Men vem är det som utpressar honom? Är det annonsörerna eller folk som har skit på honom?
Det borde ju vara
judarna överlag, men
han säger, det att, det handlar om, han säger att ADL och andra liksom judeorganisationer lyckades få bort typ 60% av annonsintäkterna väldigt tidigt. Och där var han ju aggressiv i någon intervju och sa liksom att han skiter i pengarna, det är principen om yttrandefrihet som är det viktiga, vilket han i och för sig inte har försvarat särskilt bra. Men han hade ju den attityden då, så om man ska tro på det han sa där så bryr han sig inte om pengarna, men det kan ju vara någon annan form av hot. Jag får med hans familj har så här utsatts för vissa hot som kanske inte just så här tydligt kom från judiskt håll, men man vet ju inte vad som händer bakom kulisserna heller.
Mm, men det här behöver man ju inte se någon mönster så. På föreläsning så sa de ju faktiskt flera gånger då att det är ju en gammal antisemitisk myt då att man har stereotyper kring judar eller att judar skulle ha makt eller så. Det var en svensk präst som höll föredrag för oss då, som sa det. Som vi absolut inte skrattar åt om han sa.
Ni skulle ha sagt så, ja. Så säger du bara för att du inte vågar säga något annat.
Ja, nej, vi pratade ju lite med han efter och det var lite kul att Öberg sa det. Han har nog spelat in det, men då, för de pratar ju alltid om antisemitism och de pratar alltid vad judar blir utsatta för, hur mycket de har blivit utsatta, hur hemskt det är, hur länge det har pågått, allting sånt. Ur deras perspektiv då. Men aldrig får man ju någon bakgrund eller kontext. Varför är det så? De situationer där har varit så att de har varit utsatta. Kan man se det från någon annan sida? Kan man ha något annat perspektiv på det? Och då sa bara Öberg, han gick fram till han och då, vad heter det? Sa han det liksom så här, men det här Israel gör nu då, att man bombar de 10,000 barn till små bitar och kvinnor och så. Kan inte det skapa antisemitism? Kan inte det vara en källa då? För den här föredragshållaren, han pratar ju mycket om att islam kan vara väldigt antisemitiskt och på vilka sätt det kan vara det. Men han svarar inte riktigt på den frågan. Han började prata om något annat så. Så det perspektivet saknades helt. Det var bara.
Ja, alltså det är intressant för ADL säger ju till exempel att det är antisemitism att kritisera Israel eller ifrågasätta att Israel ska existera som judisk stat, och då betyder ju det liksom att man måste se Israel som en judisk stat, en judisk aktör, och då måste man ju kunna se vad Israel gör i Gaza mot palestinierna och liksom ha en åsikt och döma judarna för det.
Ja, men de har lite olika perspektiv på det här, känns det som, för jag lyssnade på Studio Expo för ett tag sedan och då sa de mer att typ man får ha Israel kritik men man ska vara försiktig om man ger Israel kritik. Och man ska vara synnerligen försiktig med att ge sionister kritik. Och att använda liksom sionistordet när man kritiserar Israel. På grund av den antisemitismen som tangerar det. Så det är typ som att du kan kanske kritisera Israel, men gör det typ inte. Och det
men
det
ska vara en sån megakuckad kritik då, och man får inte kritisera sionismen i sig då, som är just att judarna ska ha en egen nationalstat. Och det är ju konstigt att en sån här antirasistisk vänster mupporganisation som Expo då, så här, säger att ja, men judarna, de ska få ha sitt etnonationalistiska projekt i fred, och man får inte använder liksom ordet för deras nationalism som ett skällsord eller kritisera det, utan den nationalismen är alltid liksom okej, och det är en grund, så säg inget negativt om det, utan kritisera bara enskilda detaljer i vad Israel gör och kanske vad någon enstaka israelisk politiker säger och sådär, men Israel som etnonationalistiskt projekt i det stora hela, det är helt okej att stå bortom all kritik.
Och det här var, jag tror det var Expo som gav tipset, för man delar ju alltid upp det liksom, antisemitismen kommer från höger, vänster, islam, kristendom ibland, och då var det just för vänster, för vänstermänniskor vill, de har förmågan att kritisera Israel, men då ska man vara försiktig och blanda in sionismen där.
Ja, men en riktig vänsterperson är ju emot liksom nationalstater, emot...
Ja, för sionism är ju en form av nationalism, och det är ju inte marxistiskt på det sättet. Så det,
men det är ju liksom det sionistiska och judiska undantaget och hyckleriet, att de ska få ha en stat, men andra folk får inte ha det. De får ha kakan och de får äta den, de får bo i Israel och de får bo vart de vill, men andra... Folk får inte liksom bo i.
Och det var en sak vi sa till föredragshållaren som höll den andra delen där. För han la rätt stor betoning en del in i föredraget om att när tyskarna skulle påbörja förintelsen då behövde de ha en juridisk bakgrund till det. De behövde ha ett juridiskt verktyg, och då typ skrev man om lagen då så att de enda som kunde vara medborgare var folktyskar, och folktyskar var bara de som hade tyskt blod, så judar kunde inte vara tyskar. Men då sa vi det att Israel gör ju samma sak nu, du måste ju vara jude, eller det hjälper extremt mycket om du är jude för att få ett medborgarskap där, och det är så deras stat är uppbyggd. Och det svarar han inte riktigt på heller. Han bara säger, jo men det är så där på grund av bla bla bla. Men han pratade inte, han ville inte svara om hyckleriet så. Så det är, ja, de hycklar ju extremt mycket och de pratar ju bara bort det så. Men det är ändå så kul att vara på sånt, tycker jag.
Jo, och det som är kul är ju också att de vill ju inte ha oss där. De vill ju bara liksom ha okritiska pensionärer som sitter och sover och nickar och håller med och dreglar och sådär.
Ja, snuten fick ju lite stress när vi kom in där. De gick ju fram till Öber som sa, det kommer inte bli något problem, va? Ni måste sköta er nu. Så här. Sen när vi gick in där och gick vi upp och satt oss liksom, och så här, pensionärerna såg helt skräckslagna ut och konferensiären var, ja, stora ögon, bara vad fan är det som händer? Vissa pensionärer, de filmade oss så här och så, men det var så kul för vi gick till en separat del och satt där. Det var ju som min aula då. Och det var som att man satt i riksdagen, Tyskland, 33 liksom. Vi hade vår egen delegation uppe i ett hörn. Där vi var 20% liksom. Ja, det var rätt kul faktiskt. Jag måste bara säga en extremt rolig sak också. Att de pratade ju om, typiskt när man snackar antisemitism. Det är ju såklart att man ska belysa SD. Att de är typ antisemit, alltså de har en historia av det. De har sin brunsmetning och så, men då pratade de lite annan historia, så då sa ju den här prästen då att ja, men det är flera partier som har dålig historia, man ska inte riktigt kolla på historien för då kan man ju hitta otroligt mycket då, och då vad heter det, tog han upp Centerpartiet och det gamla bondeförbundet då, och då drog de ju vad heter det, ett citat då från deras punkt 4 där om hur viktigt rasen är då, skulle kunna. Om jag hittar den. Vi ska se.
Det var också bara från 1936 tror jag.
Ja, exakt. Nej, det var, vad heter det? Det var, ja, exakt. 33 antogs det. Men det var så här, om jag citerar då. Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkandet av invandring till Sverige av icke-önskvärda främlingar. Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling. Och då drog han det alltså citatet rakt av då för att belysa den antisemitismen då.
Fast det har ju ingenting specifikt med antisemitism att göra.
Nej,
om man inte, om man då inte erkänner judar som allmänt mindre värdiga raselement typ.
Ja, nej, men allting som inte är mångkulturellt är det. Och då drog han det citatet och så var det tyst i 2 sekunder och så började Max att applådera. Och så följde vi efter. Alla bara vände sig bak och stirrar på oss och så säger föredragshållaren med skakig röst bara, vi kan ta såna där reaktioner till efter föredraget är klart då.
Alltså det var inspirerande när han läste upp det faktiskt.
Ja,
det
alltså man måste säga någonting om den föredragshållande att han hade otroligt bra inlevelse när han läste och så. Så det lät riktigt bra när han sa det. Och då passade det fint med en applåd efter. Men de höll väl inte riktigt med då. Tyvärr.
Det är ju deras förfäder och sånt som har kokt ihop det ju.
Ja, nej, men exakt. Följer ju bara tradition. Och det är alltid det här, antisemitismen har en sån lång tradition. Det har funnits sedan 1800-talet och 1700, 1600, 1500. Så fort judar kom in i Europa, då bara uppstod antisemitism på en gång. Alltså det är som en urkraft som kommer från ingenstans. Det är så extremt hur de beskriver det. Och då borde ju någon vettig människa bara säga så här, ja, men när en jude typ så här 1143 års efter Kristus går sin väg in i Europa. Och så bara uppstår antisemitism efter 2 sekunder. Vill någon fråga varför eller? Det är så extremt hur de förklarar det.
Ja, men det är för att vi har en evig skull. I alla fall från prästens ögon. Jag tänker det.
Jo, nej, för det är alltid så kul när de pratar om antisemitism. De säger 1800-talet och det har varit antisemitiskt sen det här. Och hej och hå, hej och hå. Ja, nej. Men det är rätt kul att lyssna på ändå.
Men det är ju propaganda, för de utgår ju alltid från att det är liksom européerna som har varit fel ute. Man frågar sig aldrig liksom, vad har judarna gjort för att dra på sig den här reaktionen? Har de liksom betett sig dåligt, provocerat, utnyttjat människor?
Mm.
Det är alltid så här, man utgår från att ja, helt irrationellt, av ingen anledning som helst, börjar folk bara hata judarna helt slumpmässigt överallt hela tiden.
Jo, alltså det hade ju varit mer trovärdigt om man sa att så här, ja, men judarna gjorde vissa negativa saker här, men européerna borde typ ha varit mer resonliga, kanske prata om det. Det hade gått att lösa på det här sättet, men istället så var européerna jättedumma och tog till våld. Alltså då hade man ändå så kunnat fått, det hade varit mer förståeligt liksom. Att på så sätt. Men här är det ju egentligen bara att vi var jätteonda av ingen anledning. Och bara,
jo, men det är också, samtidigt är det ju lite konstigt. För annars accepterar man ju typ till exempel när det gäller kampen mot islam på olika sätt. Så där är det ju ändå inte så här samma demonisering. Vi hade liksom spanjorer som gjorde Reconquista och drev ut muslimerna ur Spanien. Vi har liksom haft ottomansk ockupation i Grekland och på Balkan och sådär som man har bekämpat och drivit ut. Men där säger man ju liksom inte att säga, ja, européerna var irrationellt hatiska mot muslimska ockupanter och sådär, utan då är det ju så, ja, det är två grupper med lite olika religioner, de har konflikt, de har olika intressen, de erövrar varandra hit och dit, förtrycker varandra hit och dit, och ibland vinner den ena sidan, ibland vinner den andra, och i slutändan vann européerna i båda de fallen. Men med judarna då är det alltid så, ja, judarna aldrig gjort något fel och européerna har inga legitima, liksom ingen legitim kritik mot dem och har alltid bara betett sig fel.
En intressant grej som den här prästen sa också, det var, vad heter det, att han pratade om SD, och tänker tillbaka på minnet då bara, men han pratade om att, ja, men SD, de är ju inte riktigt antisemitiska nu, de fokuserar mycket på islam och de har bra relation med judar och så. Men han sa att de vill ju ändå så inte ha en mångkulturell stat, även fast de kanske inte är rasliga, så vill de ju kulturellt ha ett svenskt Sverige på så sätt, någon deras påhitt. Vad de anser att svensk kultur är.
Men det är ju, det är ju egentligen en judisk agenda, liksom kultur, nationalism, att alla människor ska kunna enas liksom kring samma så här luddiga värderingar som ändå är mest dessa kosmopolitiska, liberaldemokratiska skitvärderingar.
Men han tänkte då att om man då ska blåsa bort mångkulturen helt och bara ha någon sorts svensk kultur enligt hans syn då måste ju den judiska kulturen också försvinna. eftersom finns det judisk kultur också, så blir det ju mångkultur.
Fast det där är ju, det är ju en lögn och liksom ett halmgubbargument, för det är inte sant liksom om man pratar om SDs syn på svenskhet, utan den är ju, de är ju såna här konservativa som pratar om judeokristna värderingar. De säger ju att judar är ju jättebra svenskar, de är jätteintegrerade och deras religion är jättefin, och de får gräva hur mycket tunnlar de vill under sina synagoger och sånt där, utan det är bara liksom muslimerna som beter sig dåligt och har odemokratiska och antifeministiska
värderingar. Men kommer du ihåg det, Max? Jag har för mig att han sa det, att liksom, om man var mot mångkultur på ett kulturellt plan, då är man också antisemitisk mot judar, för då betyder det att de inte får ha sin kultur. Att då finns det bara en, den majoritetsbefolkningens kultur. Ja, han sa någonting.
Ja, det var ju någonting, han drog någon liknelse om, alltså med SDs islamkritik. Det här menar på att börja med kritisera omskärelse exempelvis inom islam. Ja, då är exakt, det ju underförstått exakt. Också att man kritiserar judendomen. Men det erkänner liksom inte SD faktiskt. Det gör de ju inte. Det har ni ju rätt i. De pratar ju bara
om SD islam. Hycklar ju där. De är sionistiska hycklare.
Ja.
För om omskärelse ska bort krav på judar för muslimer, då måste det bort för judar också. Det kommer ju inte bli som SD får bestämma, men det borde ju vara så.
Samma det är logiskt, men inte när man också. Hycklar. Då kan man ju liksom bete sig exakt. Inkonsekvent.
Det ser vi bara på friskolorna. Alla muslimska friskolor ska bort. Men de judiska friskolorna är ingen som ens nämner. För de är lite mer lika mycket värda, kan man säga.
Blev det någon frågestund offentligt, eller fick ni liksom ta prästen vid sidan om?
Efter? Det blev ingen frågestund.
Jag kan tänka mig det.
Vissa sa ju det, att hade inte vi varit där så hade det blivit frågestund. Men vi gick bara ner alla på scen, bara omringade den jävla prästen. Och sen bara, ja, försökte vi snacka med han typ. Och det gick bra, det var några andra som pratade med också. Så det gick rätt bra. Han var hyfsat resonlig att prata med så, men han var ju extremt färgad. Han har till och med en egen Wikipedia-artikel, men han är en teolog är han, och så har han studerat i Israel. Han heter Jesper Svartvik. Han har en egen Wikipedia-artikel och han har...
Den har han säkert skrivit själv.
Ja, den har han säkert gjort, men han är utbildad vid Hebreiska universitetet i Jerusalem.
Okej, så helt opartisk i judefrågan alltså.
Helt opartisk. Och han har väldigt intressant kristet perspektiv, för han kritiserar kristendom rätt mycket här, nu blir det lite teologiskt då, men han kritiserar kristendom rätt mycket, för han tänkte att många kristna är ju, de är lite konstiga, för det är så här, de har en judisk religion i grunden säger han, men ändå så hatar de judar jättemycket, så det tyckte han var lite skumt så han tyckte att judendomen och kristendomen borde gå bättre ihop, så han pratade lite om det, att om den kristna antisemitismen och att de inte borde vara det, för Jesus själv var ju jude och han var ju en rabbin själv då,
ja, men där är det ju lite som Holmqvist har varit inne på kanske, att liksom judenheten eller judendomen som religion har ju liksom uppstått lite efter kristendomen och är ju liksom ett avståndstagande från Jesus och kristendomen. Så
men det nämner
man
kan, inte
man kan riktigt. Ju liksom vara religiöst antijudisk utan att vara rasligt.
Han sa ju ingenting typ om att om det föraktet som judar har visat mot kristna, både när det kommer till att liksom se Jesus som Guds son och så, och den extrema kritik judendomen har mot kristendomen. Han sa ingenting om det, utan han sa bara att kristna har varit dumma mot judar jättelänge. Borde inte vara dumma egentligen, för det är typ samma sak. Så, nej, han var men, väldigt
partisk. Alltså, är det en präst från Svenska kyrkan eller?
Ja, han är luthersk också. Mm.
Jag jublar han här nu. Göran Larssons jubileumsfond för judisk kristna relationer är en vice ordförande för.
Mm. Inte partisk alls. Nej, så man hör ju när han pratar. Allting handlar om synder, om judarna, hur mycket de blev utsatta för. Ingenting sätts i kontext, ingen bakgrund till någonting. Utan det är bara att köra på.
Säkert jobbat på kibbutz.
Mm. Ja, han har jobbat i Jerusalem, så han har åkt runt en massa. Han sa också att han hade typ pratat med några talskrivare från den israeliska regeringen också. Så han har nog rätt djupa anknytningar där, tror jag faktiskt.
Men om man ska ge någonting så var det faktiskt att han hade långtgående resonemang. Och han kunde faktiskt förklara saker. Massor med grejer liksom var inte bara en floskel, utan det fanns resonemang.
Nej, han var, det hade varit intressant att prata med honom. Han är faktiskt intelligent. Och här ser jag också, men mellan 2005 och 2009 var Jesper Svartvik ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism.
Han är yrkessionist, kan man säga.
Ja, det kan man säga. Han
är Chabos och går igen.
Precis, och det som hade varit mest intressant, tror jag, i en längre diskussion om religion och så med honom, det är att se var det verkligen slutar med i relationen mellan judendom och kristendom och islam. Och hur kan man egentligen liksom förena den relationen med judars syn på sin relation till Gud gentemot andra folks relation till Gud? Den är ju väldigt exklusiv egentligen. Och hur passar han ens in i den bilden egentligen?
Men han har ju sagt att han har ju försökt i 30 år har han arbetat med relationen mellan kristna och judar. Och kanske inte att judar ska hata kristna mindre, utan bara att kristna ska tycka om judar mer. Det är väl det handlar om.
På sätt och vis, han talade ju också sig varm om islam i viss mån. Så det är som att han kanske egentligen inte är särskilt luthersk, utan är någon sorts kanske kristen perennialist som vill förena alla abrahamitiska religioner i någon ny.
Ja, men alltså, de kallar ju det, vad heter det, ekumenik, liksom, när man ska så här, samtala mellan religioner och hitta likheter och liksom mysa och inte så här, säga att den ena har sanningen på sin sida, utan alla har ju hittat lite sanningar här och där, och man ska respektera varandra och fjanta runt liksom. De tar ju inte sin religion på allvar och liksom.
När vi pratade ju lite om Luther också, han, vad heter det, boken om judarna och deras lögner, han avsåg den helt, så att det var ingenting han höll med om alls.
Men det är ju lite intressant, för han är ju ändå liksom protestantismens grundare, så han kan inte döma ut Luther totalt.
Nej, men han vad heter det, Föber sa det, jag läste den boken och tyckte den var bra. Han bara, har du tyckt den var bra? Nej, jag tycker inte om den. Den håller jag inte med om alls. Så, ja. Men allt annat med Luther var ju till en bra, eftersom han är protestant. Och han sa det att protestanter, ja, man hör ju namnet, de protesterar. Och det kan bli lite mycket så att man protesterar mycket mot det gamla judiska och säger att allt dåliga kristendomen, det är från den gamla judendomen och så. Men det vill han ändra på. Så ja, det är en intressant person, men han är smart. Det är han.
Med kaninöron då alltså.
Alltså, han är ju intelligent, och jag tycker när man talar, alltså han är ju,
alltså han kan läsa böcker och memorera fakta förmodligen, och sen är ju smart på så sätt att han har hittat en enkel karriär, att det finns lätta pengar att hämta genom att
gå. Jag tror han är troende.
Tror du?
Ja. Men det där med islam och sånt, det är ju sånt att ni hade ju den här gästen då. Saxin, muslimen. Och det kan ju vara en sån form av rangordning där, att muslimer är i alla fall gudstroende. Till skillnad mot de som inte tror på Gud alls.
Han var väldigt imponerad över att muslimer bad 5 gånger per dag. Där var han lite avundsjuk, sa han.
Det är ju en form av, han kanske liksom, det är det här med fanatismen då. Som han nu ser upp till i det fallet. Verkligen fromheten.
Ja, så allt det där religionssnack är ju egentligen irrelevant om man liksom inte själv tar religionerna på allvar. Då kan man ju bara så här, liksom spekulera och teoretisera hur andra liksom tänker och känner. Och
det blev bara väldigt mycket religionssnack för att han har typ, det är vem man är och han har jobbat med det så länge. Men egentligen är ju inte det aktuellt för antisemitismen just nu. Kanske i något östeuropeiskt land där man är ortodox eller katolik så. Vissa judar där, men i Norden så spelar den kristna antisemitismen ingen roll så. Det var ju i slutändan så var det ju vi som satt där och tog plats, så det var vi som stod på gatan en timme innan, och det var vi som sa att förintelsen är en bluff.
Hur gick det på gatan då?
Ja, men det gick väldigt bra faktiskt. Det var lugnt, det var knappt någon snutar alls, men det är mycket känslor. Vi fick faktiskt lite lyckönskningar och så, men som sa, kämpa på med klassikerna. Men man tänkte att, men man märker att de som egentligen, eller de som är negativa egentligen och på en vanlig flygbladsutdelning bara skulle titta lite snett på en. De agerar ut mer. De säger mer saker som äckel. De säger, hur kan ni tro det här? Och de skriker mer när de pratar. Och det känns som att de hugger på ett annat sätt. Det sticker i ögonen helt enkelt.
Ja, men det gör det. De hugger betydligt mer.
Men det är ju som liksom, de har ju blivit indoktrinerade i just att det är det här som är grunden i deras åsikter och liksom syn på, det här är anledningen till varför de hatar nationalism. Och när vi liksom försöker riva undan den så blir de ju upprörda.
Mm. Och där är jag över. Ja, exakt. Över var så rolig där. Det var en kvinna som stod och skrek på honom på grund av det här. Och han sa bara lugnt och sa, han sa bara, du är hjärntvättad. Tyvärr. Och efter ett tag, då liksom, då sa hon faktiskt så här, okej, jag överreagerar lite grann. Jag behöver inte skrika så mycket. Men jag blir så arg, så. Jag blir så arg och så. Så det, de inser nästan själv efter ett tag att det finns, de har liksom som en hinna i hjärnan av hjärntvätt, av psykisk påverkan från andra makter.
Jag vill ni säga äkta hjärntvätt, så gå till en människa och säga att du inte tror på förintelsen. Så ska du se hur det manifesterar sig. Det, och du behöver inte göra så att mycket, du kan läsa på 10-15 minuter. Räcker du fan lära dig förintelselägernas namn. Kan du gå och ställa den frågan till dem liksom. Det kommer vara så mycket känslor. De kan mer om Schindlers list än vad de kan om förintelsen. Det kan jag lova.
Jo, precis. Alltså, de har ju den här helhetsbilden av att det handlar om ondska. Det handlar om att judar är offer. Det handlar om att tyskar är skurkar. Det handlar om att nationalism är fel och ondskefullt. Och sen alla de här liksom grovhuggna myterna kring gas och duschar och tvål och lampskärmar och allt det där liksom, sadism. Det är den bilden genomsnittssvensken har genom Bonniers skolundervisning och Hollywoods propagandafilmer.
Och där är han, prästen Svartvik, faktiskt en del, för att han startade faktiskt sitt föredrag, som jag minns det, genom att prata om filmer och media överlag gällande det här ämnet då, som han tyckte om och som han tyckte var bra. Och det är ju fiktion. Men jag tror inte publiken inser det, att det är fiktion bara. Och antingen så pratar man om fiktion eller så pratar man om historia. Och så ska man särskilja det, men den särskiljningen görs inte riktigt.
Schindlers list ska ju inte visas i skolan.
Nej, det är ju
alltså rent objektivt. Inte bara för att vi inte tycker att så fallet, men rent objektivt så är den ju bara liksom löst baserad. Det är inte fakta, helt enkelt. Vissa delar och sånt så kan, har ju säkerligen hänt på ett eller annat sätt. Men alltså, som de tar upp det där när han sitter och skjuter ihjäl judarna i koncentrationsläget och reser sig upp och stretchar och sånt med geväret och tar en cig. Och...
Ja.
Ni vet att det här med att folk tar till sig av påhittade berättelser, fantasier och ser det som en del av verkligheten. Det är ett större problem än vad man tror först. De får för sig massor med grejer om typ vikingatiden från serien Vikings och grejer. Och tänker att det är ju verklighetsberättelse. För att de förstår inte skillnaden.
Jo, nej, men det är ju samtidigt logiskt. För alltså Vikings och Schindlers list, det är ju mer verkligt än 40-talet och vikingatiden för folk som lever idag. Det är ju liksom... Vi kan se det på rullande film och liksom sitta och... titta på det flera gånger och sådär, men verkligheten kan vi inte uppleva det.
Men grejen är att om du tittar på sociala medier så är det officiella kanaler och stora kreatörer som hela tiden pratar så mycket om att ja, Vikings, det är inte äkta på det där och inte det där, egentligen ska det vara så här. Om du går in på YouTube så finns det ju videos med miljontals visningar som säger vart Vikings hade fel, egentligen ska det vara så här. Men när det kommer till filmer om förintelsen, då finns inte det alls. Eller när det kommer till judar.
Alltså det finns ju och har funnits, men det är ju mycket censurerat. Och sen i många länder så hamnar ju de som gör filmerna i fängelse. Eller de som skriver böcker, de som forskar ifrågasätter.
Så det är okej att sätta en gräns mellan fakta och fiktion på europeisk historia? Men när man gör det på judisk historia, då blir det en helt annan grej. Så ja, det är ju ett stort hyckleri, helt klart.
Och där sånt där blir extra giftigt sen, det är ju när man blandar in saker som att ja, det har alltid funnits massor med bögliberalism i samhällen och det har alltid varit multikultur. Bara rakt av blandar in det i liksom historieberättande från 1000-talet. Där det inte alls stämmer för 5 öre.
Nej, då speglar ju filmerna liksom mer den nuvarande verkligheten, och syftet är ju att legitimera mångkultur, multietniska samhällen, folkutbyte, och att liksom plantera idén att det alltid har varit så här och det finns inget alternativ.
Mm.
Så det är propaganda.
Ja, men så är det. Så har det alltid varit. Jag kan berätta om vad vi gjorde igår. För jag var i Jönköping. Det blåste som fan. Gjorde det. Men det var ändå mycket folk ute. Det finns en bro där vid gågatan. Och en del av grabbarna ställde upp sig där med en stor banderoll. Den finns för övrigt på motståndsrörelsen.se. Den är... Jag kan säga så här att jag såg jättemånga som liksom bara stanna upp och bara såg den här stora banderollen. Och var tvungna att ta bilder och sånt på den. För egen del så delade jag flygblad. Och jag var fan på hugget igår. Men jag hade oturen att aldrig få diskutera med någon. Det var alla andra som fick göra det, men inte jag. Så jag skojade lite med de andra och sa att de ser att jag är den intelligenta. Så de tar inte diskussionen med mig. Men också, vi har väl lite regler och sånt överlag om att man inte ska munhuggas onödigt mycket med folk. Men som du sa där, Lukas, folk är på hugget. Och de ska liksom bara få veta att jag kuvas liksom inte av att de sitter och gnäller. Så jag är väl lite mer högljudd där. Och hugger tillbaka då om någon liksom säger att man är dum i huvudet. Kan jag mycket väl liksom säga, men kom hit här så tar vi debatten då. Om du inte vågar. Och sen, jag fick fan en flickvän, tror jag det var, och vända sig om för att jag hånade hennes pojkvän så mycket.
Ja.
För vad de gör.
Men alltså, vi gjorde samma sak där, men jag måste bara säga att där gör jag i alla fall exakt som blattarna gör. Man käftar, alltså, om folk käftar med en, då käftar man tillbaka, man driver lite med dem, och det gör man för att man vet att de kommer inte göra någonting. Så man kan kaxa så mycket som helst. Man springer ju liksom inte efter dem och beter sig jättekatastrofalt. Men man förstår ändå så varför babbarna tycker det är så kul att käfta med svenskar som är töntiga. Och de gör ingenting tillbaka. Det känns ju bra liksom. Och man vinner ju till slut. Man slår ju ner dem.
Jo, precis. Man ska inte låta de andra få sista ordet eller få trycka ner den bara för att vara snäll. Det man ska undvika är förstås att liksom så här svära och sjunka till samma nivå om det är någon som håller på. Så kanske, men vad det gäller aggressivitet så måste man ju matcha nivån och tonläget ungefär.
Ja, och lägga sig lite över så att de ändå förstår att det är liksom inte okej. Okay. För om man tänker tillbaka på hur det var förr i tiden, alltså före industrialismen, alltså du kunde ju inte bara gå fram till någon och säga äckel, du dum i huvudet, jävla incel, vem fan är du? Alltså det går inte att säga så till folk.
Nej, men det är psykologi och pedagogik också, ja. För om man låter någon PK-människa så här liksom dominera genom att bete sig otrevligt och förnedrande och översittaraktigt, då känner ju de att de vinner och att de har rätt liksom, att ja, nu satte jag dem på plats minst han, och så går de hem och är nöjda. Men om de liksom får mothugg och blir själva satta på plats, då blir det ju ändå liksom att de tvingas backa ner, och ofta blir det ju då också att de stannar upp och tänker till, okej, jag kanske överdrev lite och ja, ni får väl tycka vad ni vill också.
Ja, jag tycker det är kul att göra så, speciellt med kvinnor och lite äldre tanter och så, för de förväntar sig verkligen inte att få ett att få svar på portal. De känner bara att, va? Sa du det här till mig? Hur kan det gå till? Ingen har pratat med, så här, med mig någonsin. Hennes gubbe vågar väl säkert inte ens liksom...
Nej, man tror det liksom. Han vill ju fan ha lugn och ro och dricka sitt kaffe och höra hennes jävla bitar.
Ja, men vi lever ju inte med kärringen i alla fall, så då kan man ju gå på lite.
Ja, vi har ju fritt fram liksom, och han bara sitter och kanske tjurar på dig.
Johanna
var så glad på henne.
Och när hon kommer hem där, vet du, då jävlar får han höra en utläggning på 40 minuter.
Ja, ja, liksom så får han slaven.
Ja, fy fan vad kul.
Men var inte fick... du på en bild, Hans, som där med banderollen? Jag tyckte det stod två typ judar med kippa och stirra.
Ja.
Jag hittade inte den bilden på hemsidan nu.
Vi kan gå vidare. Jag tänkte bara säga en sista sak där. Det var lite sån rolig, alltså det är lite rolig sak. För det första var det ju en person som kom fram och sa att han var allmänt kass och hade röstat på oss. Han borde ta tag i sitt liv och sluta vara feg och gå med oss och sånt. Så han hade i alla fall en självinsikt. Så jag lov för det. Tog ett flygblad och sen så gick han. Sen så var det en snubbe. Och han ledde cykeln. Så frågade jag, ska du ha ett flygblad? Nej, jag tror inte på det. Så pekade han på banderollen. Så bara log jag. Jag visste ju vad han menade. Men så log jag jättesvårt. Nej, jag tror inte på det heller. Mm. Och så bara stannade han upp och tittade på mig. Nej, alltså jag menar, jag tror inte på det ni säger. Nej, det förstod jag ju. Och sen så bara gick han. Men just det att han var tvungen att rätta sig.
Ja, han ville väldigt... liksom inte bli missförstådd och placerad i fel fack.
Nej, exakt. Så var det. Men, ja, men så vi, allting gick skitbra i Jönköping. Vi fick utdelat en hel del flygblad. Och vissa hade diskussioner och sånt. Och vissa gick ju bättre än andra. Alltså som mottagande då. Och det var en del med invandrare och sånt. Och så de brukar inte ha några problem med att ta ett flygblad. Och liksom snacka lite där med en snubbe om att ja, man ska kanske inte lita allt på vad liksom Blomberg, Rockefeller och... Rocha eller de liksom säger.
Ja, det jag tänkte, alltså jag tyckte nästan att vi borde ha riktat in de här aktionerna lite på typ att rikta fokus på Israel typ och säga, titta här, de gör det riktiga folkmordet och sådär, för det tror jag hade kunnat gå hem väldigt mycket.
Stockholm gjorde de ju lite så, dödade de ju en banderoll där det stod krossa sionismen.
Mm.
Och det, jag tror det stod lite på flygbladen också som hade lite sionistkopplingar, och det står lite i artikeln på hemsidan också att vi pratar ju om förintelsen och förintelsemyten nu, men det är inte jättelångt till sionism och vad Israel gör som stat. Det är...
Nej, men alltså, förintelsen är ju där. Ett politiskt verktyg, ett vapen, och de använder ju det som sköld för att själva liksom kunna begå folkmord. De ger ju sig själva liksom diverse undantag och rätt
att tyckla
för att de är de största offren, och då får de liksom utsätta andra för vad som helst.
Igår är ett utmärkt exempel där man liksom väver in den här myten då till att rättfärdiga aggression. Den aggressionen som judarna gör i Israel idag, till exempel. Nej, visst. Sen stack vi till Borås efter att ha ätit lite. Och så bara ställde vi upp oss utanför en minnesstund, jag tror vi i Stadsteatern då i Borås. Och det här är liksom, man får ju se upp med judiska tricks och sånt, men i tidningarna stod det att vi hade avbrutit minnesstunden. I verkligheten så hade de inte ens hunnit påbörja den, och vi avbröt ingenting, utan vi bara ställde upp oss med banderollen då.
Mitt framför dörren då, eller?
Vad sa du?
Mitt framför dörren då, eller?
Nej, en bit bort där, vad heter det, från dem. Inte mitt framför dörren, utan mitt emot snarare. Och då ringde de ju snuten och var jävligt upprörda. Och sen så kom ju en jude då, hans judeson då. Och bara gick. Och sonen gick ju precis som han hade skitit på sig, för han skulle spänna sig. Men den här juden, han bara stirrade mot oss, varenda person och sånt. Och de hade en sån riktig kippa då med Davidsstjärnan på huvudet. Och han sa aldrig någonting, men jag kunde inte låta bli, så jag var tvungen att slänga ifrån mig, hur går det bara i Israel och sånt, och se om jag kunde reta upp honom. Men han högg inte, så jag hade en jävla otur igår på det sättet. Det var ingen riktigt som högg.
Han gick säkert hem och la någon besvärjelse över dig så att du blev förbannad.
Ja. Men det var en annan kvinna också, lite... på den bilden så håller jag banderollen, och gick det fram en kvinna då. Hon bara, har du mött en person som har varit i Auschwitz? Jag bara, nej. Och så bara, jävla äckel, sa hon och sånt. Och sen så bara spottar hon mot banderollen där hon var äldre kvinna. Och sen så bara vände hon på klacken och gick, och det här var ett jävligt vanligt fenomen hela gårdagen igår. Om hon säger någonting och sen så bara springer hon iväg som kackolackor. Vågar aldrig diskutera eller något sånt. Så jag får ju skrika till henne, det är konstigt att du kunde träffa den här överlevaren. Hon borde ju varit förintad ju. Men det gäller att vara jävla i det rapp i käften. Sen så blev vissa saker bra och andra saker blev mindre bra. Men för de här kackolackarna, de får springa iväg så jävla snabbt. När de kommer där och gnäller om den så kallade judelögnen. Men sen så efter det så var vi klara. Allting gick jävligt smidigt att gå för oss. Det var inga problem alls. Snuten fick ju lite att göra Borås, för de blev helt jävla nerringda. Men vi bara tog det lugnt. Så det, så var det för oss.
Ja, för egen del får jag ursäkta mig med att jag jobbade igår, så jag gjorde ingen riktig nytta. Men jag har en princip som jag kallar en röding för en röding, och jag tänker inte säga i detalj redogöra för vad det betyder, men rödingar är ju politiska meningsmotståndare och 500-ingar är också röda. Och om meningsmotståndare drabbas av otur så kan andra personer drabbas av tur, om man säger så.
Mm.
Och den principen försöker jag praktisera, så jag gjorde det igår.
Ja, men det låter trevligt. Det gick inte, kanske den personen, du gav inte till organisationen och sånt så att de kunde köpa kött.
Jo, alltså jag låter folk bestämma själva vart de vill att min röding ska gå.
Är inte det ett droguttryck, en röding?
Jag vet inte. Det är möjligt. Men jag tror även vi som inte drogar kan förstå. Och det låter roligare om man säger röding för röding. Men man kan ju säga en 500 för en röding också.
Nej, för vår del, alltså, snutarna var helt lugna. Så de är inte alls så obstinata som de varit tidigare.
Jag tyckte inte det var så mycket poliser ute heller. Det var någon enstaka bil, och det var inte så som det kan vara ibland då, att det kommer flera bilar, det går ut 4, 8, 12 snutar. Mm. Ska liksom gå runt på stan och så. Så det var väldigt lugnt. Men ja, när vi gick in på föreläsningen där, då blev de lite stressade. Då blev det många telefonsamtal, många blickar som gick fram och tillbaka. Då blev de lite stressade. Men vi är så lugna och snälla. Vi är bara där för att ha lite kul. Så det gick ju bra ändå.
Det påminner mig när vi gick in, när säkerhetspolisen skulle hålla konferens på Almedalen. Så sitter en av säkerhetspoliserna där och bara ser oss stövla in där på föreläsningen. Det tar liksom en sekund så börjar han prata i mikrofonen och larma alla. Och helt plötsligt så är det poliser överallt liksom, medan vi sitter och lyssnar på Anja. Nej, vad heter Ansa Hagström?
Ja, exakt. Asiaten där, ja. Som pratar mycket om oss och... Ja, mycket ord. Men det var inte alltid rätt, kan man känna.
Nej, hon är ju slipad nu till att veta om att hur hon ska lägga fram det och sånt.
Jo.
Jag minns att jag frågade henne, du, alltså det där med judisk makt och sånt. Det finns ju vissa som helt öppet säger att de går efter nationer och sånt. Judar då. Som säger helt öppet att de går efter nationer och sånt om de inte tycker att deras inrikespolitik passar dem. Jag menar, hur ser det ut på det? Jag kan inte mejla de frågorna till mig. Jo, såklart. Svarar inte på sånt, så går det till någon PR-chef som inte bryr sig ett skit.
Jo, standard politiker svar. Dumpen har sagt det någon gång också, att de träffade någon politiker på stan. Jag tror det var vad heter det, Vänsterpartiets partiledare, hon som har ett namn som låter att det kommer från Stjärnornas krig. Vad är hon heter?
Nooshi Dadgostar.
Exakt, exakt.
Jag tycker också att hon låter som en Star Wars-karaktär. Ja,
exakt. Men då hade de pratade om så här, alltså att ja, men alltså i vårt arbete, det hade ju varit så här, trevligt med en lag så här, att bara man, bara för att de skriver med någon som påstår sig vara ett barn men inte är det, de borde ju fortfarande kunna få lite rättsliga konsekvenser för det. Hon bara säger, ja men det är en bra idé, maila mig om det. Skicka ett mail, bara inget svar alls. Så det är, ja. Men det är en klassiker liksom, går det via mail då finns det inga ansvar alls. Det är liksom ingenting man behöver ta tag i.
Nej, mailen går ner i spamkorgen direkt liksom. Ja. Hon tar inte ens hand om den mailen, kan jag lova dig.
Nej, nej. Men det är
inte ens en annan anställd och bara kör rätt ner.
Ja, det är som att ställa frågor, eller det var väl när typ Christian Petersson skulle ställa frågor till David Bas, eller var någonting som där någon som skulle sätta någon journalist på plats och bara säger, men nu är det jag som intervjuar dig här. Så, men det finns som ett maktförhållande där, att den som ställer frågorna, det är den som har makten.
Ja, det, definitivt.
Det är intressant hur det blir. För om någon ställer frågor till dig, även om du kan svara på dem, så är det som att du är i ett underläge eftersom du alltid måste svara på dem så. Men det är när det är du som ställer frågorna tillbaka. Och om någon ställer massa frågor till dig och du vänder med en fråga, då blir det ju som att maktbalansen skiftar. Så det är lite intressant det där. Det fattar de ju. Det fattar ju politiker.
Ja, den stora maktbalansen är ju att baskräket sitter ju där och klipper. Så att svaren inte kommer i sin fullständighet och sånt.
Alltså jag hade nästan varit okej med att journalister och de judar som finns i svensk media, det hade nästan kunnat varit okej med att de beter sig så illa som de gör om de bara erkände det och sa så här, ja, men vi kör propaganda, det är det här vi gör, vi står på den här sidan. Det bara står ut med det. Då är det bara okej då. De är på den här sidan, vi är på den här sidan. Men det är så tråkigt när de ska hålla på och bara prata om objektivitet och att de låter alla komma till tal. Så censur finns inte och sådär. Det känns som att om vi tar över makten och gör samma personer, då gör ju vi det uppenbart liksom. Då säger vi att det här är våra propagandakanaler.
Men grejen är att det är smart propaganda att förneka att man sysslar med propaganda. Det är smart maktmissbruk att förneka att man är en maktmissbrukare.
Men funkar det inom nationalsocialismen? Det känns som att det
inte är möjligt. Alltså det är ju grejen liksom, typ så här, både kommunistiska och fascistiska eller nationalsocialistiska samhällen är ju mer liksom auktoritära, och där är ju liksom staten och makten mer synlig, medan så här liberala samhällen är ju mer så här luddiga och sörjiga, och man ser inte vem som är ansvarig och alla så här döljs bakom floskler och skit.
Jag tycker nästan SVT är värst där. Man behöver bara gå in på svt.se, gå på deras om-sektion i menyn typ. Då är det så att vi är oberoende och politiska. Vad brukar säga? Politiskt och religiöst obundna. Och det enda man ser liksom, det är kvinnosporter och babbar som lyfts fram. Så det är inte så.
Lamotte hade en intervju nyligen där hans gamla arbetskollega sa till honom att här röstar vi rött. Bland de första dagarna på jobbet.
Vem då sa du hade?
Lamotte.
Jaha, Joakim Lamotte.
Mm. I Jönköpings tidningen så vet jag om att de i princip ifrågasätter om demokratin klarar det här. Med att vi med våra yttringar och sånt.
Men de är ju den enda tidningen nu, känns det som faktiskt pratar om oss på det sättet som tidningar pratar om oss förut, alltså 2015, 16, 17. De är de enda som snackar, eller är det bara för att vi har så höga aktiviteter för alla andra?
Jag tror att det är lite så faktiskt, att man får ge dem cred där i nästa sju, att de är liksom välorganiserade och frenetiska just i Jönköpingstrakten, och då går det ju inte att ignorera den till slut.
Ja, det är nog faktiskt så. Alltså, det är nog bara att de är duktiga. De hade nog kanske velat ignorera dem. För det är faktiskt helt, när man tänker på det så, att det är otroligt mycket artiklar från just den tidningen. Så. Man ser dem titt som tätt. Så ja, en eloge till dem då, helt enkelt.
För övrigt så har Nest 1 lagt upp en film på sin Telegram från gårdagen. Och jag tror att det är Hanif Bade man ser stå och tala där på sionistmötet. Äcklig liksom iransk förrädardvärg.
Ja.
Men och sen var det faktiskt lite action i slutet av filmen. Det var någon jude som gick till attack mot en aktivist och fick en tillrättavisning. Så det kan man kolla på om man vill.
Iranier som står på Israels sida. Det är, jag vet inte varför, jag är inte iranier själv, men det är, man blir lite sur av att se det. Det känns som att
jo.
Babbar ska ju vara bra på att värna sitt eget folk. Det är ju de som ska vara bra på det. Men nej.
Han är rotlös.
Ja, verkligen. Vilsen själv.
Jo, det är nästan som om en palestinier liksom skulle stå och vifta min Israel-flagg.
Ja, men det är typ nästan samma sak. Alltså, det blir så extremt.
Iran är ju så liksom attackerad av Israel och terrorister.
Eller en präst som sitter och hejar på judarna.
Ja, till och med det.
Det har blivit mer normaliserat på grund av kristendomens
utrotning. Ja. Nej, vi får se om detta är olagligt nästa år. Vid samma tid. Det kan mycket väl bli. Men jag tänkte att vi avrundar här.
Det mesta vi måste gå vidare till Radio Nordfront här strax.
Gå vidare till Radio Tolken, ni som vill höra mer.
Ja, det kommer en lång utläggning Tobias Lindberg har läst på om lite Sverigekopplingar till Tolkiens värld.
Ni får ha det bra. Så hörs vi nästa vecka.
Ha det bra allihopa.
Det gör vi. Hej då.